I den här intervjun berättar Olav Nygård, forskare i etnicitets- och migrationsstudier vid Södertörns högskola, om att väldigt många elever med utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden inte misslyckas med sina studier därför att de är likgiltiga inför sina studier. Bilden är annars att resultaten som elever med just utländsk bakgrund i socioekonomiskt utsatta områden uppvisar nästan alltid speglar utbildningsambitionen. Trots att de här eleverna har höga utbildningsambitioner misslyckas de. Det var delvis en av slutsatserna i hans doktorsavhandling från 2020, Educational Aspirations and Attainments, How Resources Relate to Outcomes for Children of Immigrants in Disadvantaged Swedish Schools. Olof Nygård pratar om det här, men också om konsekvenserna det medför. Om vad som kan göras för att kanske hjälpa fler invandrade elever med höga studieambitioner att lyckas i skolan. Välkommen Olav Nygård.
Tack så mycket.
Jag tänkte du ska prata här om utbildningsambitioner och elever med utrikesfödda föräldrar.
Mm, absolut.
Skulle du kunna börja med att definiera utbildningsambitioner?
Ja, så i forskningen så brukar man säga att utbildningsambitioner handlar helt enkelt om vilken utbildningsnivå som man vill uppnå. Så till exempel om man vill läsa på högskola eller om man bara vill läsa gymnasium eller om man vill börja arbeta direkt. Men i princip så är det ju så att de flesta vill ju åtminstone läsa på gymnasium. Så det är ju i princip gymnasium och bortom som det handlar om då.
Vad vet vi om utbildningsambitioner bland elever med utrikesfödda föräldrar?
Ja, det vi vet är att det finns såklart en stor heterogenitet, men det vi vet är att barn till utrikesfödda tenderar att ha väldigt höga utbildningsambitioner, högre än barn till inrikesfödda. Och det här är inte bara liksom så det ser ut i Sverige, utan det ser ut så i princip alla liksom mottagarländer eller länder med invandring. Så att det är ett generellt fenomen, och det är också så att det är inte någonting som liksom har uppstått precis nu, för att åtminstone så långt tillbaka som forskningen sträcker sig så verkar det ha varit konstant liksom, att det har varit så här. Och det som jag tycker är intressant med det här är att trots att det är så här så skulle jag säga att det inte finns en generell medvetenhet kring det här. Om man jämför med att det är ganska allmänt vedertaget att barn till utrikesfödda inte får lika höga betyg som barn till inrikesfödda. Det skulle jag säga allmänt vedertaget. Även om det såklart inte stämmer för alla grupper. Men just det här med utbildningsambitioner, det är inte alls samma medvetenhet kring. Och jag tror där att kanske en förklaring till det är att det är lite kontraintuitivt kanske. Att en grupp som tenderar att lyckas lite sämre i skolan också har högre utbildningsambitioner.
De här eleverna som har de här höga utbildningsambitionerna och som inte lyckas nå upp till de här utbildningsambitionerna, för det är väldigt många som inte gör det, att komma in på gymnasiet till exempel. Vad innebär det för den eleven?
Ja, jag tänker att kortsiktigt så är det såklart så att jag tror att det finns en väldigt stor stress runt utbildning. Inte bara bland elever med utländsk bakgrund utan bland väldigt många elever. Och det är därför också som jag tycker att det är intressant eller kanske konstigt att det inte pratas mer om det här. Och jag skulle tro att en anledning till det är att för traditionellt sett har det ju varit så att utbildningsambitioner och liksom betyg har gått hand i hand. Så om vi tittar tillbaka så var det ju så att, eller vi kan titta nu förresten, så är det ju så att pojkar tenderar att ha lägre betyg men också vara mindre studiemotiverade och ha lägre utbildningsambitioner än flickor. Och barn till arbetarklassen tenderar att ha lägre betyg och lägre studieambitioner än barn till medelklassen och så vidare. Men just för barn till utrikesfödda så är det då tvärtom skulle man kunna säga. Att det verkar som att de generellt sett lyckas lite sämre i skolan men har väldigt höga utbildningsambitioner.
Och de här utbildningsambitionerna kommer då från föräldrarna då i så fall?
Ja, Det finns lite olika förklaringar, men ja, absolut. Det finns, föräldrarna spelar ju jättestor roll, såklart. Så, men i princip så tror jag att man kan tänka sig att det finns tre huvudsakliga förklaringar. Där en del handlar om att, så när man började uppmärksamma det här fenomenet, så var det en forskare på slutet på 80-talet, Sally Tomlinson, som skrev att i socioekonomiska termer så tenderar migrantfamiljer att vara arbetarklass, men när det kommer till synen på utbildning så tenderar de att bete sig som medelklassfamiljer. Och en förklaring till det är ju såklart att många hade ju kanske en högre klassposition i hemlandet. Man kanske var medelklass innan man migrerade. Så på det viset så är det inte så konstigt att värderingar liksom följer med och hänger ihop med den ursprungliga klasspositionen. Så det är ju en del då, att föräldrarna kanske, de kanske var läkare i hemlandet, kör taxi, men fortfarande har kvar liksom synen på utbildning och synen på och liksom en dröm för sina barn att de ska bli läkare som de själva var en gång i tiden. Så det är en del. Men sen så är det också så troligtvis att det finns liksom en, så om det här är liksom en migrationseffekt skulle man kunna säga, att man, ens position och ens förutsättningar förändras i migration, så finns det ju också en del som har att göra med att vara en minoritet. Och det kan ju, där är det ju så att, om man, framförallt om man tittar på forskning från USA, och jag tror att det också är så i Sverige, att det verkar vara så att människor som tillhör en minoritet, de förutsätter lite att de kommer drabbas av diskriminering och svårigheter och känner därför att de måste kämpa hårdare. Liksom.
För det, jag läste din artikel, kommande artikel, just den här strävan inom familjen, från föräldrarna som överförs till barnen. Mm. Att barnen på något sätt ska återupprätta den här positionen som föräldrarna hade i hemlandet, ursprungslandet.
Ja, exakt. Så tror jag att det är. Och det är inget unikt för migranter, utan så tenderar det ju alltid att vara, att liksom man, skomakarens barn blir skomakare liksom. Men det som är annorlunda för migranter är ju att de tenderar att kanske tappa sin position. Så att i Sverige kanske de har dåliga ekonomiska förutsättningar, men så kanske det inte var innan migrationen. Så det tror jag absolut är en stor del. Inte bara kanske att liksom återta positionen, men också kanske att på något vis få revansch för om man har om man förväntar sig att bli diskriminerad eller förväntar sig att stöta på andra svårigheter. Men sen ska jag också säga så att det finns liksom en det verkar finnas en okänd komponent också.
Vilken är den okända komponenten, tror du?
Ja, det blir ju spekulation eftersom den ju per definition är okänd, men det är ju också så, många har ju noterat att det här med att migrera är ju i sig en framåtsyftande eller optimistisk sak att göra. Man migrerar ju i någon mån för att man vill ha ett bättre liv för sig själv eller för sina barn. Så. Och så att det skulle också kunna vara så att det finns en värderingskomponent i det. Att man vill att barnen ska lyckas, eller man vill att sin familj ska lyckas, och att det är en anledning till att man migrerar. Så det skulle jag kunna tro. Och sen utöver det så kan det säkert också finnas andra komponenter runt hur liksom skolsystemet är utformat och hur mottagandet ser ut och så.
Jag tänkte, vi var inne på det lite grann, men just de här förväntningarna som överförs på barnen. Om du har läst annan forskning också, vad innebär det? Det måste vara en otroligt tung börda, särskilt om eleven känner att av olika omständigheter växer upp i ett utsatt område och inte får möjlighet att lära sig svenska till exempel tillräckligt väl. Vad innebär de här förväntningarna? För det är ju väldigt höga förväntningar.
Absolut. Ja, för det ska man ju ha klart för sig att det liksom är, så nu pratar jag om, eller jag har pratat hittills om utbildningsambitioner, men det är ju också såklart, med dem så kommer ju förväntningar på att lyckas, och det kommer ju liksom en kanske en allmän idé eller diskussion i familjen eller i bekantskapskretsen om vad det innebär att lyckas. Så absolut, det är såklart att det sätter en stor press. Och i USA, nu är ju såklart amerikanska förhållanden inte alls nödvändigtvis likadana som svenska förhållanden, men där finns det ganska mycket forskning på det här att, och som är kopplad till barn till asiatiska föräldrar eller asiatiska migranter, där det finns en stark stereotyp om att alla barn med asiatiska föräldrar lyckas bra och att barnen känner en otrolig press då runt att lyckas, för att vad som i vanliga fall kanske skulle ha sett som ett lyckande, att så här, du har en bättre utbildning än dina föräldrar, kan ändå ses som ett misslyckande i jämförelse med de andra eller i jämförelse med de här väldigt högt satta målen.
Tror du att man kan se något liknande i Sverige? Att det låter som att det är någon form av konkurrens mellan barnen.
Ja.
Föräldrar tittar på varandras barn och...
Jo, så är det nog. I USA så är det nog så, absolut. Och kanske inte bara mellan barnen utan också mellan så här olika släktingar. Liksom. Varför har du lyckats så här dåligt när din kusin har lyckats så här bra? Så jag vågar inte säga om det är likadant i Sverige, utöver att såklart liksom, eftersom skolan lägger grunden för vad som händer i arbetsmarknaden sen, så tror jag att det finns ett mått av det här hos alla och en var. Alla som är föräldrar känner väl lite så att så här, det är viktigt att mina barn ska lyckas. Och, så.
Tror att den här pressen, kan den innebära att om inte förutsättningarna finns för en elev och förväntningarna är så pass höga, tror att det kan innebära att eleven ger upp helt enkelt? Att det är en problematik att föräldrarna har så höga sån hög ambitionsnivå för sina barn?
Så kan det säkert vara ibland. Jag tror inte att det är så generellt sett. Jag tror också, som jag var inne på lite inledningsvis, att om man tittar i lång sikt så tror jag att det här liksom, att höga förväntningar och höga ambitioner är som en tillgång. Så att även om man kanske går ut grundskolan med dåliga betyg, så om man har det här målet eller viljan att lyckas i skolan, så ökar ju sannolikheten att man sen söker sig till exempel komvux eller på något annat sätt kompenserar för sin vad som har hänt tidigare.
Hur tar man tillvara utbildningsambitionerna i klassrummet?
Det är ju en jätteviktig fråga, och tyvärr har jag inte ett jättebra svar, för att det finns ju många problem, och ett problem är att det som händer i klassrummet är ju väldigt tätt förbundet med vad som händer utanför klassrummet, både i skolan och liksom i samhället utanför. Och som jag var inne på tidigare, så är det också så att det som vi ser just när det gäller elever med utländska eller utrikesfödda föräldrar är ju att den här kombinationen av höga ambitioner och ganska dåliga förutsättningar och ganska dåliga skolresultat är ovanligt. Det är inget som man har så mycket tidigare erfarenhet utav. Men om man tittar på forskningen, så det finns en gammal organisationsteoretiker som heter Herzberg som tittade på motivation, vad som gör att människor gör saker. Så. Och hans argument var att vi måste särskilja det som gör människor motiverade att göra någonting bra och det som han kallade för hygienfaktorer, som gör att man bara blir missnöjd eller vantrivs och så. Att det här liksom är två olika dimensioner. Och om det är så, eller utifrån det synsättet, så är det ju de här liksom hygienfaktorerna då som man kanske måste fokusera på. Och jag tror också att det är lite ditåt som debatten i allmänhet går, att de här, för det finns ju massa med initiativ som till exempel lovskolor och läxhjälper och sånt där som kan ta tillvara på att folk som är då studiemotiverade i grunden men kanske har dåliga förutsättningar eller kanske inte i stunden känner sig så motiverade för att de stöter på svårigheter som på något vis är överväldigande. Sådana initiativ kan ju hjälpa dem. Också så här ökat elevinflytande och samverkan med andra aktörer som ju många skolor jobbar med. Men där tror jag problemet är att många av de här initiativen är som är väldigt bra är ju tätt knutna till enskilda lärare eller liksom lärarlag som har som, eller eldsjälar på skolan som verkligen vill göra någon sorts förändring. Och då blir det ju väldigt bräckligt att ja, antingen så bränner man ut sig som lärare och så orkar man inte mer och så faller alltihopa, eller så flyttar man till någon annan skola och så faller det där. Så det tror jag är inte bara framtidsfråga utan samtidsfråga, hur man kan ta tillvara på sådana initiativ och liksom institutionalisera dem på något sätt, alltså göra dem en del av skolverksamheten utan att de liksom ebbar ut eller bara försvinner.
Men inte bara hitta strukturer utan hitta innehåll, hitta metoder som fungerar.
Absolut.
Där verkar det finnas att det handlar väldigt mycket om lärarens skicklighet, men man vet inte egentligen vad det är som fungerar.
Nej, och där tror jag att så, som lärare, om man är en skicklig lärare, så har man väl någon sorts intuitiv eller inlärd förståelse för vad det är som funkar i olika situationer. Men sån kunskap, det kräver ju att man jobbar väldigt länge för att få den, och det kan ju då vara svårt att överföra till andra. Men om man, och på det viset så tänker jag att det är, att jag upplever i alla fall att från forskningssidan så är det som ett kunskapsglapp här i vad det är som faktiskt är verksamt eller fungerar. Men om man tittar på just kopplat till de här ambitioner och förväntningar, ja. Så verkar det inte vara så, åtminstone utifrån den data som jag har sett, att det är lärare som har låga förväntningar. Så verkar det inte alls vara, utan eleverna verkar uppleva att lärarna har höga förväntningar.
Det är väldigt viktigt.
Det är väldigt viktigt. Men däremot så i samma enkäter så ser vi att barn till utrikesfödda tenderar att uppleva att de oftare blir orättvist behandlade. Och det kan vi inte se utifrån enkäten just vad det är som det är kopplat till, om det faktiskt är en orättvisa eller om det bara är en allmän känsla. Men just det också att i våra enkäter så ser vi också att det är många barn till utrikesfödda som upplever att de har svårare att be läraren om hjälp än vad barn till inrikesfödda har. Så det tror jag är sådana faktorer som skulle kunna...
Att det kunde vara det som skapar den här känslan av ja, besvikelse.
Ja, men det tror jag åtminstone, jag skulle ljuga om jag sa att det var någon sorts hela nyckeln, men jag tror ju bara för att det är liksom, att det, för det verkar ju vara så att det inte finns någon enkel lösning, men däremot så tror jag att det finns många sådana små faktorer som tillsammans, likt 1000 nålstick, liksom bidrar till att skapa, ja, det vad som Hertzberg skulle kalla för dåliga hygienfaktorer, alltså någonting som gör att man kanske som elev distanserar sig från skolan istället för att känna tillhörighet och liksom
ja. Men det är en sak om läraren upplever att placera ribban på en rimligt hög nivå, och att eleven upplever det också. Eleven kan ju uppleva att den här ribban ligger väldigt lågt.
Ja, men absolut, så är det. Men som sagt, utifrån vad jag har sett så verkar det inte finnas någon skillnad i klassrummen mellan vad man upplever att lärarna har för förväntningar på att man ska lyckas eller inte. Men sen kan det ju vara så att i verkligheten att lärare har olika ribber eller så. För i någon mån så blir det väl så som lärare att man individanpassar sin undervisning. Men det är ingenting som jag har kunnat se i de här enkäterna som jag har tittat på.
Och det här att ta vara på nätverket. Ja, vad ska man säga, hela familjen, grannar, föreningar etc. Hur kan det gå till, hur skulle det kunna gå till? Eller hur går det till när det fungerar?
Ja, det är också en jättebra fråga. Och det konstiga här är ju att så här får vi lite skämmas, tror jag, som skolforskning, för att det här har ju varit ett forskningsfält åtminstone sedan 60-talet när en amerikansk forskare som heter Coleman tittade på slutna nätverk runt skolan, alltså att i princip att lärare, att föräldrarna känner varandra och de känner läraren och alla känner barnen, att det liksom finns vad heter det, att alla är liksom i en bekantskapskrets som enligt honom var en stark framgångsfaktor då, för att det dels gjorde att det blev som en buffert för att alla investerade då i att barnen ska lyckas, men också att det blir som någon sorts en knuff i rätt riktning, att man vet att det är alltid någon som tittar och att vad det är som händer så kommer det fram. Så det här forskningsfältet har funnits ganska länge, men just vad gäller familjer med utländsk bakgrund så tror jag att vi som forskar på det här har snubblat lite, att vi vet tyvärr inte så mycket, åtminstone vet inte jag så mycket. Men det som man kan säga, om jag får spekulera, så är det ju så att vi vet ju att undervisningskulturer eller akademiska kulturer ser väldigt olika ut på olika platser i världen. Så till exempel i Sverige så har vi ju sedan länge haft liksom någon sorts glidning mot mer grupparbeten och samarbeten och diskussioner och så i klassrummet, och det ser såklart olika ut på olika nivåer, men att det är ändå lite ditåt som skolan har som helhet har förflyttat sig. Medan i många andra länder så är det ju mer så att läraren traderar någonting, att det är som att man tänker sig att läraren ska säga någonting och så ska den här kunskapen överföras direkt,
alltså katederundervisning.
Ja. Exakt. Och det här är, för jag är ju Jag är inte lärare på i högstadiet, men jag är ju lärare på ett universitet, och på de här internationella programmen som vi ser där så är det här någonting som studenterna kommenterar hela tiden, att studenter med bakgrund utanför Västeuropa och Nordamerika ofta känner sig väldigt främmande inför undervisningssituationerna. Och det är någonting som ofta kommer upp i våra utvärderingar då, att de upplever att det är som att hela klassrummet är utformat för en viss typ av västerländsk kunskapsinhämtning, där man premieras för att kunna prata och vara retoriskt skicklig, medans om man är liksom van att lära sig saker innantill och skriva av dem, så premieras man inte.
Kunna bearbeta information själv och kunna hitta källor etc.
Och det, anledningen till att jag tar upp det här då är att jag tror att det här kan vara en sak att ta i beaktande, att även om alla föräldrar är ense om att utbildning är väldigt viktigt, så beroende på var någonstans man kommer ifrån och ens egna erfarenheter av utbildningssystemet, så kan man ju ha olika idéer om vad det innebär med utbildning eller hur en undervisningssituation ska se ut. Ja. Och så det gör ju att det kan vara så att det kanske ibland finns en bristande kommunikation runt hur ser svensk skola ut. Och där tror jag då att, som vi ska återgå till själva frågan, hur bjuder man in föräldrar och liksom nätverk? Så jag tror att en väldigt viktig del är att vi som lärare, oavsett nivå, måste vara bättre på att förklara våra egna antaganden och vår egen pedagogik. Varför gör vi så här? Varför,
det tror jag också.
Vad är vår målsättning med det här? Och så. För det vet man ju själv. Liksom, när man, så jag har barn som precis har börjat i skolan, och när man går runt på öppet hus på olika skolor, så i vissa skolor så är ju personalen där väldigt framåt och förklarar att de har någon vision och de har liksom idéer om hur saker ska göras och hur olika problem ska lösas. Medan andra bara säger varsågod och gå in och titta i klassrummen och sen får ni gå ut. Och då är det såklart att om inte jag vet någonting om hur skolan fungerar sedan innan och bara får titta runt i klassrummen, då har jag ju inte lärt mig någonting på att vara där.
Så att det också borde ske någon form av inskolning i det svenska lärandesystemet?
Ja, det låter ju fånigt med inskolning, men absolut. Jag tror att något sånt skulle vara hjälpsamt. Som i att om inte annat så för att liksom förklara varför man gör på vissa sätt för att få en ömsesidig förståelse. För att det blir ju också så att nu, och jag känner att jag faller in i det lätt hela tiden själv, att liksom allting är kopplat till betyg eller skolresultat. Så. Men det finns ju också en massa andra saker som skolan bidrar med, som bara en känsla av tillhörighet och gemenskap. Så även om det kanske inte, om vi inte kan peka på och säga att det här gör att betygen blir 10% bättre, så tror jag att det kan finnas en poäng ändå i att vara mer öppen och tydlig med hur undervisar jag, varför gör jag på det här sättet. Helt enkelt också eftersom det finns en skillnad mellan att tycka att att utbildning är bra och att förstå hur den lokala skolan bedriver sin undervisning.
Tack så mycket, Olav Nygård, för att du ville bli intervjuad.
Tack själv.